Du lyssnar på Den andra kvinnan av Douglas Kennedy i översättning av Helena Mörner, uppläst av mig, Emma Peters. Än en gång till Grace Carley. We do not what we ought not we do, and lean upon the thought that chance will bring us through. Matthew Arnold. Del 1. Kate. 1. Första gången jag såg henne stod hon i närheten av min mammas kista. Hon var i 70-årsåldern. En lång, kantig kvinna med vackert grått hår som var samlat i en tung knut i nacken. Hon såg ut som jag hoppas göra om jag någonsin når hennes ålder. Hon stod mycket rak, med en rygg som vägrade att böja sig av ålder. Hennes anletsdrag var fulländade. Hyn var fortfarande slät. De rynkor hon hade fårade inte hennes drag. Snarare gav de henne karaktär. Gravitas. Hon var fortfarande vacker, på ett dämpat, överklassigt sätt. För inte allt för länge sedan måste männen ha tyckt att hon var vacker. Men det var hennes ögon som på allvar fångade min uppmärksamhet. Blå och grå, med skarpt koncentrerad blick som fångade allt. Kritiska, vaksamma ögon, med bara en antydan till melankoli. Men vem är inte melankolisk på en begravning? Vem står inte och stirrar på kistan och ser sig själv ligga i den? Det sägs att begravningar är till för de levande. Det är förbaskat sant. För vi gråter inte bara över den hädangångna. Vi gråter också över oss själva. Över livets brutala korthet. Över dess allt mer uppenbara obetydlighet. Över vårt sätt att snubbla igenom det. Likt främlingar utan karta som väljer fel väg efter varje kurva. När jag såg på kvinnan vände hon generat bort blicken. Som om jag hade ertappat henne med att iaktta mig. Det är förstås så att det sörjande barnet på en begravning alltid är föremål för allas uppmärksamhet. Eftersom man är den som har stått den avlidna närmast vill alla att man ska ange det känsloläge som är lämpligt för tillfället. Om man själv är hysterisk drar de sig inte för att bryta ihop. Om man snyftar nöjer de sig också med att snyfta. Om man stänger in sina känslor behåller de också självkontrollen. Väluppfostrade. Korrekta. Jag var mycket väluppfostrad, mycket korrekt, och det var även det 20-tal sörjande som hade följt min mamma på den sista färden, för att låna uttrycket av begravningsentreprenören, som hade undsluppit sig det medan han talade med mig om hur mycket det skulle kosta att transportera henne från hans vilokapell i hörnet av 75:e gatan och Amsterdam Avenue till detta hennes vilorum ända in till evigheten. Precis under LaGuardia-flygplatsens landningsbanor i Flushing Meadows, Queens. När kvinnan hade vänt sig om hörde jag ljudet av bromsande jetmotorer och kastade en blick upp mot den kyliga vinterhimlen. Säkert trodde flera av dem som samlats kring graven att jag lyfte ögat mot himlen och undrade över min mammas plats i dess gudomliga väldighet. Men det enda jag gjorde var faktiskt att kolla vilket flygbolag planet som gick ner för landning tillhörde. US Air, en av de där gamla 727-orna som fortfarande används på kortare sträckor. Antagligen pendeln från Boston, eller kanske från Washington. Det är förvånansvärt hur mycket trivialt skräp som kan flyta runt i huvudet på en under de mest betydelsefulla ögonblicken i ens liv. Mamma! Mamma! Min sjuårige son, Ethan, drog mig i kappan. Han överröstade prästen som stod vid kistans fotände och högtidligt hade börjat läsa ur uppenbarelseboken. Och Gud själv skall vara hos dem, och han skall avtorka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas. Ty det som en gång var är nu borta. Jag svalde hårt. Ingen sorg, ingen klagan, ingen plåga. Det var inte precis så mamma hade haft det. Mamma! Mamma! Ethan drog fortfarande i min ärm och ville ha uppmärksamhet. Jag la ett finger på läpparna och strök honom samtidigt över hans kalufs av smutsigt blont hår.